Det här är P3 Dokumentär. Världen.
They were brought in to do a job. And that job was to kill.
Träffade du någonsin några soldater?
Ja, de beklagade djupt det som hade inträffat.
I can't remember how I got away from there because the shooting was still going on. I have no idea. I still don't know.
Situationen på Nordirland är alltså nu ytterst allvarlig efter gårdagens massaker i Londonderry då 13 katolska medborgarrättsdemonstranter sköts ihjäl av brittiska soldater.
Mitt under mötet började skottlossningen och deltagarna fick kasta sig i skydd.
Utvecklingen den dagen blev en överraskning för väldigt många, inte minst för de närmast inblandade.
Den 30 januari 1972 skjuts 13 människor ihjäl mitt inne i den lilla nordirländska staden Derry. De som skjuter är fallskärmsjägare från den brittiska armén. Efteråt säger soldaterna att de sköt i självförsvar mot män från IRA.
De döda män vi påträffade hade inga vapen bredvid sig, men vi är säkra på att de var IRA-män.
Men de som dödats visar sig vara obeväpnade demonstranter. Flera av dem är tonåringar.
He just turned 17. You know, he's only 17, 3 weeks.
De sköt mot Röda Kors-sjukvårdare mot personer som höll vita nästukar över huvudet. En person redan skadad sköt en andra gång där han låg på gatan. Detta är Nordirlands Sharpeville. Vi kommer aldrig att glömma det.
Det här är Sunday, Bloody Sunday. Berättelsen om konflikten i Nordirland.
And they said to me, I'm sorry, he's dead. So I said to them, are you sure? Go and check him again. And checked him again. And I said, I'm sorry, he's dead.
Välkommen till P3 Dokumentärvärlden. Jag heter Tella Jonsson.
Därför jag tänkte att kunde få det. Första gången jag var i Derry, eller London Derry, som det hette, så gick jag in och försökte få en karta som jag alltid försöker göra. Information om platsen som man kommer till. Det här var vad de hade, den kan du läsa sen.
I slutet av 60-talet kommer SVT-journalisten Lennart Winblad till en liten stad i Nordirland som kallas Derry av irländare och Londonderry av britter och engelsmän.
Kartan i mitten och sen är det lite grann, men det finns ingenting. Det finns ingen antydan om att det fanns några problem i samhället eller motsättningar i samhället.
Det är en turistguide liksom.
Ja, som berättar lite grann om det, men det finns inte ett ord. Och det utgavs då Nordirländska regeringens informationskontor.
1937. The Empire's homage.
Vid 1900-talets början sträcker sig det brittiska imperiet över alla breddgrader och styr över en fjärdedel av jordens befolkning.
From all parts of the empire, from the dominions, from India, Canada, Australia, New Zealand, South Africa and Southern Rhodesia. When the empire's homage is complete, a message to the empire by His Majesty the King.
100 år senare är kolonierna fria stater.
Om några sekunder så slår klockan midnatt i Hongkong och Hongkong är då inte längre brittiskt.
Men medan Storbritannien lämnar kontinent efter kontinent och sluter samarbetsavtal för framtiden med sina gamla territorier fortsätter de utkämpa ett blodigt krig på sin egen bakgård. Och journalisten Lennart Winblad är där och rapporterar.
Det är svårt att beskriva en dag som denna, så fylld av mänskligt lidande, av skräck, av ovisshet. Smällen när en bomb exploderar, man ser explosionen som i ultrarapid. Så ljudet, ofta svagare än man väntat, regnet av glas, människors skrik och man vet inte om de är skadade eller inte. Utan förstås de som är döda, då råder ingen tvekan. Att se en som dödats i en bombexplosion är något som man aldrig glömmer. Att se en söndersliten kropp skiftas upp på en bår. Att se en arm eller en hand eller ett ben stoppas ner i en plastsäck. och sen olycksfallsavdelningarna där sårade väntar och rummet där man samlade döda och delarna av de döda och försöker pussla ihop vad som en gång var en människa.
Vad var det som höll på att hända i Nordirland? Och varför?
Craig Oven sent the peelers out to shoot the people down. He thought the IRA were dead in dear old Belfast town. But when he got to Belfast, he was seriously delayed with a fighting first battalion of the Belfast Brigade. Glory, glory to old Ireland.
Redan 1922 kunde saken varit klar. Då hade Irland vunnit sitt krig mot britterna och fått igenom bildandet av en ny stat som omfattade hela den irländska ön. Fast det var just det. Öns nordöstra del, där det bodde mycket engelsmän och skottar, hade fått en egen klausul i fredsfördraget. En möjlighet för dem att välja sida. Att bli en del av en irländsk romersk-katolsk republik eller fortsätta tillhöra ett folk som genomgått den kristna reformationen och fått en egen statskyrka vid sidan av kungen och drottningen.
Glory, glory to old Ireland. Glory, glory to...
Det lokala parlamentet bestämmer att Nordirland ska vara kvar hos britterna som en självstyrande del av det förenade kungariket. Irland delas i två.
With the aspirations of the Irish people for a government of their own choice.
I söder börjar resan mot en ny republik med folkvald president, egen valuta och grundlag. I norr börjar resan mot ett politiskt inferno som ska pågå i 30 år och kräva över 3500 människoliv.
Allt eftersom dagen gryr är i Belfast och skottlossningen fortfarande pågår i spridda delar av staden är man benägen att beteckna den nuvarande situationen som inbördeskrig och att vi innan bara bevittnat början på en irländsk tragedi.
The
See, that's Michael. Well, yeah, take it down if you wish, you know. So that's Michael. That was the taking that he was photographing a group of people at one of my sister's weddings. And that's my father, and that's my mother.
En januarimorgon 1955 får syskonen Kelly i Dunmore Gardens nummer 9 i Craigan, Derry, en lillebror.
I was sitting on the street and all of a sudden my mother disappearing.
Deras mamma Kathleen har än en gång försvunnit iväg till sjukhuset helt apropå och kommit hem med en baby.
This is mine. This is my photograph of Michael.
Michael Gerald, en brunlockig pojke som bara 3 år senare möter döden för första gången.
The doctors had no hope for him, and even the local priest said to my mother to give him up to God, but my mother refused to do so.
Ett hjärnvirus försätter lilla Michaels 3-åriga kropp i koma. Läkarna och till och med prästen är nära att ge upp, men Kathleen och resten av familjen Kelly fortsätter be rosenkransen som katoliker gör och hoppas.
She prayed for him, like we all did pray for him. And he came running.
3 veckor senare vaknar Michael och kommer hem till huset i Dunmore Gardens. Hans 7 år äldre bror John får finna sig och dela med sig av sitt rum och sin säng. Där minstingen då och då väcker honom genom att kissa på hans rygg.
Many a time I would wake up in the middle of the night with a warm back. He would peed up my back, you know, and stuff like that. And he was just a young guy, got on with life. He was very happy, very jovial. And then when he got older, he started work, and he was trained to be a sewing machine mechanic.
Barnen växer upp, 9 systrar och 3 bröder allt som allt. Systrarna syr skjortor i Derrys textilfabriker. John får en lärlingsplats i en maskinverkstad, och Michael börjar veckopendla till Nordirlands huvudstad Belfast. Där går han teknisk yrkesskola och lär sig reparera symaskiner. Han hyr ett rum hos en gammal dam som han kommer bra överens med, trots att hon är protestant.
His landlady was a Protestant, and it was well looked after.
Så fort det händer något i Belfast som oroar Michaels mamma, ringer damen hem till familjen och talar om att allt är bra med deras son. När Michael kommer hem på helgen går hans mamma Kathleen alltid och köper hans favoritgodis, en Mars bar.
So well packed. 38 years old, Mars bar. And that was bought by my mother for Michael. But he never got the chance to eat this one, you know.
Den sista Mars-chokladen blir aldrig uppäten. Michaels bror John har den fortfarande här hemma i sitt hus. Det bruna pappret är så tunt nu att man bara anar de röda Mars-bokstäverna. Michael blir 17 år. Han skjuts till döds i Glenfada Park av brittiska fallskärmsjägare den 30 januari 1972. Hans mamma befinner sig i en lägenhet 2 våningar upp. Från balkongen ser hon soldaterna och den flyende folkmassan. Hon skriker åt soldaterna att sluta slå. Hon skriker åt folk att fly. Hon hör skott. Vad som händer nedanför hennes fötter ser hon inte. Det har blivit 1968 och den unge SVT-journalisten Lennart Winblad är ute på sitt första korrespondentjobb. Han är stationerad i London men får tillbringa mycket av sin arbetstid på Irland, i Derry, eller Londonderry, som vid den här tiden är det enda officiella namnet.
Jag minns mycket väl första gången jag var i Derry, därför att det var en så grå stad. Det var så grå, så sorglig, så trist. Med hög arbetslöshet, med män som tillbringade större delen av dagen på någon pub. Det var en sorts hopplöshet som fanns där och som gjorde ett väldigt djupt intryck på mig.
Vi har ju en karta.
Geografiskt är Nordirland en liten plats, som ett medelstort svenskt landskap. Staden Derry är inte mycket större än Norrköping.
Här har du floden då. Och här inne i stadsmuren. Nu ser jag ju dåligt.
Här uppe någonstans är Craigan.
just det, Kegan och Bogside här nere.
Nordirlands hela befolkning skulle vid den här tiden få plats i Stockholm eller Göteborg. Men politiken i den lilla självstyrande provinsen är invecklad.
The device that ensured control by the minority was known as gerrymandering.
Det kallas för gerrymandering och uppfanns på 1800-talet av en guvernör i USA.
The term gerrymandering was derived from the efforts in the early 1800s to the then Massachusetts governor Eldridge Gerry.
Det är en sorts planerat valfusk som går ut på att skapa valkretsar efter vilken politisk inriktning människor i olika områden har. På så sätt kan man förutbestämma vem som vinner valet, hur många som än röstar.
I princip var det ju ganska enkelt så att säga att man delade upp Derry till exempel i olika valkretsar. Och nu bodde ju katoliker i stort sett i två områden och de fick en plats.
Make sure you know who you want to vote for.
Särskilt effektiv blir sån här manipulation i ett valsystem som det brittiska, där varje valkrets bara har en plats i parlamentet.
A general election means one thing.
Winner takes it all. Och vinnaren i Nordirland, det var den protestantiska befolkningens favoritparti, unionisterna, gång på gång.
The Unionist Parliamentary Party, convinced of the merit and value of the leadership of Captain O'Neill by the electorate of Northern Ireland.
Extra mycket märktes det orättvisa systemet i Derry, för majoriteten av invånarna där var inte protestanter utan irländska katoliker.
Man hade en katolsk majoritet bland befolkningen och ändå fick protestanterna majoritet i stadsfullmäktige. Nordirland var ju skapad för att garantera den protestantiska befolkningen ett protestantiskt styre för all framtid. Tanken var aldrig att katolikerna skulle kunna få en majoritet eller att Irland skulle kunna återförenas. Så att det var ett klart orättvist system och det var genomtänkt orättvist.
Men några av staden Derrys invånare har fått nog och bestämmer sig för att utmana systemet med torgmöten, flygblad, marscher och direkt aktion. Så föds den nordirländska medborgarrättsrörelsen.
Westland Street, which is just over here. And no, it didn't, that's wrong.
Eamon McCann är född och uppvuxen i den katolska stadsdelen Bogside i Derry. Våren 1968 är han 25 år gammal. Han har just kommit hem från en lång vistelse i London, där han insupit ny musik och litteratur och uppfyllts av politiska idéer om revolution och uppbrott från gamla tider.
The first Beatles LP, rock and roll, and Rolling Stones, Street Fighting Man, all that news, that sense of a new generation which was unwilling to continue living in the old ways.
Hemma i sina gamla katolska kvarter ser Eamon hur unga människor har börjat göra motstånd mot diskrimineringen. Katolikerna är trots allt stadens majoritetsbefolkning.
Discrimination against Catholics was particularly keenly felt in Derry.
I gathörnen i Bogside står folk och citerar Martin Luther King och pratar om amerikanska svarta pantrarna.
The Black Panthers were great heroes to young people, and many would have known the names of, you know, Fred Hampton and Bobby Seale.
Fler och fler människor ansluter sig till den nya medborgarrättsrörelsen, som inte har någon direkt struktur. Man bara samlas och gör saker.
Any person who wishes to parade is quite at liberty to do so, provided.
We weren't very good at it, I have to say. We're very undisciplined and we weren't very well organized.
Men så blir det bestämt att en stor marsch för medborgerliga rättigheter ska hållas i Derry. Alla som vill ska få vara med. Katoliker, protestanter, unga, gamla. Alla som vill se ett nytt samhälle där människovärdet är detsamma oavsett grupptillhörighet.
God sent him to lead us to freedom. Are you going to follow him?
Precis som de svarta i USA ska nu också invånarna i Derry tåga genom sin stad till tonerna av We Shall Overcome.
My family, my mom and father brought us up, the 9 girls and the 3 boys, and never ever talked about politics.
60-talet är en tid av politiskt uppvaknande runt om i världen. Slagorden från Vietnamdemonstrationer och studentuppror hörs överallt, till och med i lilla Nordirland. Men i det katolska bostadsområdet Craigan i Derry är folk mer intresserade av att glo in genom fönstret hos familjen Kelly, som har köpt kvarterets första TV.
We were the first in the street to have the TV. And I remember the young boys, you know, my friends on the street, them all looking in the window, watching the TV, our TV. What a day
for a daydream. John och hans 11 syskon har inget intresse för politik. Det är inget man pratar om hemma hos dem. Inte ens det faktum upprör dem att bara en per hushåll har rösträtt vid den här tiden.
I never thought about not having a vote. I hadn't got a vote.
Ändå är familjen Kelly lyckligt lottad, för nästan alla har jobb. Alla utom pappan, som sitter mycket på puben tillsammans med andra fäder utan arbete.
It was a happy life, a very happy life. And you were sort of protected from what was happening in the bigger world, to be truthful, you know. I can't even remember, even if I think back even now, about them discussing politics with each other. You know, I wasn't there. You know, that's just the way we were. And I think that you would find that most of the families in those days were probably the exact same. It was all about survival. I couldn't care less about the dues you say I got. A pie in the
face for being a sleepy bulldog. Men den 5 oktober 1968 bryts idyllen för gott. För familjen Kelly och deras grannar i Craigan. För staden Derry och för katoliker i hela Nordirland. Hemma framför tvn kan folk se hur en fredlig demonstration har slagits ner brutalt av polisen innan den knappt har börjat. Mitt i stan, mitt på dagen och inför hundratals chockerade åskådare. Demonstrationen hade förbjudits av rädsla för kravaller. Men arrangörerna lät sig inte stoppas. De skulle marschera från järnvägsstationen på Östra stranden, över bron och in till centrum, under en banderoll med texten Civil Rights, medborgerliga rättigheter. Men de hinner inte ens till bron förrän polisen har omringat tåget och börjat slå in i folkmassan med sina batonger. Bland demonstranterna finns flera lokala politiker, fabriksägare, butiksbiträden, vanliga män och kvinnor och barn. Längst fram i tåget går Dermy McClenahan, en socialarbetare som har varit med och organiserat marschen. Han hinner precis ducka under batongerna och får istället hjälpa till att bära in de skadade på ett café.
They remembered carrying the injured into a little cafe and placing them on top of the stalls in the cafe, waiting for the ambulances to arrive. It was actually a frightening scene.
Ett TV-team är på plats och dokumenterar tumultet i centrum. De skickar ut bilder på poliskonstaplar som slår och människor som ligger blodiga på marken. Nu vaknar även de som försökt hålla sig borta från politiska diskussioner. Såna som familjen Kelly i Craigan.
I was happy, I was working, going steady, going out with my mitts at night time for a game of snooker and blah, blah, blah. My life was normal. But then you start to sit down and think, what's going on here? Then you realise, and then you hear what happened. And the reasons why it happened, and that's when you perk up and you say, there's something not right here.
Människorna i Nordirland kallar den våldsamma konflikten i deras land The Troubles. Och det är här, i Derry 1968, som The Troubles börjar.
Här är Londonderry.
Läget var ytterst spänt i Derry igår kväll. Vid 10-tiden rapporterades sammandrabbningar mellan stenkastande ungdomar från protestantiska fountainpartiet.
Den stoppade medborgarrättsmarschen utlöste kravaller. Inte bara i Derry, utan över hela Nordirland.
Också i Belfast drabbade polis och ungdomar samman.
Den nordirländska polisen, som till 90% består av protestantiska män, har redan dåligt rykte bland katolikerna. Nu raseras förtroendet för gott.
Major James Tissetter-Krag, Nordirlands regeringschef, återkom igår till Belfast och godkände inrikesminister Robert Fords beslut att inkalla polisens reservstyrkor, Special B, kallade. Lennart Lindblad, Londonderry.
Polisens våldsamma agerande vid medborgarrättsmarschen i Derry för Nordirland in i en tid av kaos. I de katolska bostadsområdena hatar man nu polisen och särskilt insatsstyrkan B-Specials mer än någonsin tidigare. När poliser patrullerar gatorna i Bogside och Craigan kastar ungdomarna sten och bensinbomber på dem. Polisen svarar med gummikulor, vattenkanon och tårgas. Och nu har även den protestantiska befolkningen vaknat.
Our whole life is threatened.
De upplever katolikernas uppror mot staten som ett hot även mot dem. Och unga protestanter ställer upp på polisens sida och kastar sten mot de katolska ungdomarna. Och mot journalisterna, som de menar har tagit katolikernas parti. SVTs korrespondent Lennart Winblad befinner sig plötsligt mitt i konflikten han är där för att bevaka.
De försökte bränna ner hotellet där vi bodde. City Hotel där i. De lyckades inte, vi lyckades vara med och släcka. De kastade några av reporternas bilar i floden.
Den laddade situationen tvingar ändå relativt oerfarne korrespondenten Lennart Winblad allt djupare in i det nordirländska samhället.
Man måste bygga upp ett förtroende. Att verkligen lära känna människor. Och vid ett tillfälle var det så att jag tog min tillflykt till ett hem, knackade på dörren när poliserna var ute med vattenkanon och jag hade blivit ordentligt blöt och blivit av med mina glasögon. Och då ser jag hur någon tittar i någon brevlåda för att se vem som står utanför. Och sen öppnar de för mig och så fick jag komma in. Och så på det viset fick jag lära känna den familjen och så småningom så växte ett sort förtroende. Så att det finns en del såna där minnen som har stannat kvar också av människors mod, hur de utan att tänka tanke på sin eget liv var beredda att rusa fram och försöka rädda någon som har blivit skadad.
And first today we traveled to one of our outside broadcast units in Derry, where 12 people, including one policeman, were injured in last night's disturbances.
Many of the Bogside crowd were prepared to go along with the Stewart's appeals to go home, but there were those who refused to listen.
What you're witnessing is a collapse of Stormont.
Nordirlands regering har förlorat kontrollen över sitt folk. Katolikerna, som i decennier har hållit sig ett konstant utanförskap, har börjat säga ifrån. Och nu är det inte bara de politiska aktivisterna i medborgarrättsrörelsen, utan den breda allmänheten. Unga som gamla är med och försvarar sina kvarter när polisen kommer. Den irländska republikanska armén, IRA, som inte varit särskilt aktiv i Derry, vaknar till liv och börjar rekrytera unga män till sin väpnade kamp för ett enat Irland.
My name is Jerry McCartney. I'm an Irish Republican. I'm an ex-prisoner. I was born in 1951.
Jerry McCartney kommer från en familj med starka republikanska rötter. Hans farfar var med i Irlands självständighetskrig på 1920-talet. 20 år gammal fortsätter Jerry i samma fotspår och ansluter sig till den nya väpnade kampen efter att ha dragit slutsatsen att varken stenkastning eller vanlig politik kommer att hjälpa katolikerna.
For me, rioting became a futile and that more organized and armed action was what was required, and I have to say I drifted in that direction.
I tretiden körde ungdomarna på den katolska sidan av polislinjerna fram en lastbil och började bygga en barrikad.
I Nordirlands städer började bildas katolska enklaver. I stadsdelen Bogside i Derry reser de boende barrikader och skapar en autonom zon. Free Derry, med en piratradiostation som håller invånarna informerade om vad som är på gång. Hjärnan bakom många av de fredliga aktiviteterna är medborgarrättsledaren Eamon McCann, som ställer upp i tv-intervjuer och försäkrar att Bogside-borna kommer att fortsätta kämpa mot förtrycket från staten.
Have you many volunteers? There are some people here from outside the area in response to a call from the defense committee for help.
Nu börjar situationen i Nordirland bli pinsam för den brittiska regeringen. Provinsen har fått hållas med sitt självstyre i 45 år. Och i London har man varit glad att slippa bry sig. Men nu kommer rapporterna allt tätare. Om platser dit polisen inte längre har tillträde. Om en regering som inte har mandat. Om ett folk som har delats i två läger. I augusti 1969 rullar brittiska arméns pansarvagnar in i Derry.
The troops are now standing at a series of flashpoints on street junctions leading into the Bogside, their rifles still at the ready.
Och så allvarligt är läget att de irländska katolikerna, som i generationer har kämpat mot brittisk ockupation, nu tar emot soldaterna som befriare.
I don't like British troops, but they're better than the special.
Vad som helst är bättre än den korrupta, protestantvänliga lokala polisen.
In Bogside, crowds cheered wildly as police withdrew from Butcher Gate.
Katolikerna och medborgarrättsrörelsen har vunnit sin första seger. Och det blir fler segrar.
People of North Ulster. We have finally started to overcome.
A 21-year-old girl who clambered onto.
Redan samma år väljs studenten och medborgarrättsaktivisten Bernadette Devlin in på en av Nordirlands platser i det brittiska parlamentet som den yngsta kvinnan någonsin.
Our enemy is the Ulster Unionist Party and particularly the Ulster Unionist.
21 år, snygg med långt mörkt hår, en gäll röst och en brinnande retorik.
This vicious sectarian body. In the name of civil and religious liberty.
Hon är en självklar success story för världspressen.
Hon var ju ett politiskt fenomen. Hon var en enastående talare. Tuff och mjuk på en gång. Och många var så förtjusta i henne. Och jag skulle göra ett reportage, ett porträtt på henne. Och då funderade jag på hur man skulle kunna göra det lite annorlunda och kanske får det bra. Och då sa jag till fotografen att när andra talar så fotografera Bernadette där hon sitter uppe på lastbilen. Och sen när hon talar så fotografera de som lyssnar. Och sen när hon kom upp och talade och sa "They don't know you and you don't know them. But they own you." Det blev väldigt starkt när man såg bilden på de här arbetarna, de irländska arbetarna som hon talade direkt till och som hon talade direkt in i hjärta till.
Här i London.
Interneringsbestämmelserna innebär att alla som misstänks för att tillhöra eller stödja den irländska gerillan IRA kan tas i fängsligt förvar utan rannsakan och dom.
Två år senare är katolikernas framsteg ett minneblott. På sommaren 1971 utlyses lagen om internering. Regeringarna i London och Belfast har sett stödet växa för IRA och även för gerillagrupper på den protestantiska sidan. Och nu agerar de med gemensam kraft. Under den nya undantagslagen kan polis och militär sätta vem som helst i fängelse utan någon rättslig prövning. Det enda som krävs är ett dokument där det står vad personen i fråga är misstänkt för.
The first time I went to prison was an internment, taken to Ballykelly Interrogation Center, held there for 3 days, interrogated, and then issued with an internment paper.
Bland de internerade finns den unga republikanska aktivisten Jerry McCartney. Han förs till en bunker utanför stan och förhörs där i 3 dagar. Sen skickas han till det ökända Mace-fängelset utanför Belfast. Där blir han kvar i 2 år.
Premiärministern förklarade att han ska utfärda interneringsorder för de av dessa som misstänks ha deltagit i de senaste dagarnas oroligheter.
Totalt fängslas närmare 2000 människor, nästan uteslutande katoliker, utan rättegång under den här tiden. Det som tidigare handlade om fattigdom, valfusk och diskriminering har nu blivit till något djupt personligt för Nordirlands katoliker. Det här är P3-dokumentärvärlden. Året är 1972 och en ny våg av avantgardistisk popkultur drar fram över Storbritannien. David Bowie skapar sitt alter ego Ziggy Stardust och gruppen Roxy Music släpper sitt första album. And the program Saturday Night Ride. En brittisk film, Sunday Bloody Sunday, nomineras till 4 Oscar för sitt nyskapande kärlekstema med en ung bisexuell man i huvudrollen.
Oh, Christ, you'll have me.
Is everything all right, sir?
Yes, officer.
As I told you earlier on, Michael will travel to Belfast.
I den brittiska provinsen Nordirland pendlar den blivande symaskinsreparatören Michael Kelly mellan huvudstaden Belfast och sitt hem i Dunmore Gardens i Derry.
He would have left on a Sunday night.
Han är 16 år och har flickvän och en hobby.
What he did do also, he actually reared pigeons. And apparently my mother and him actually built the pigeon loft together.
Tillsammans med sin mamma Kathleen tar Michael hand om 12 duvor som bor i ett fågelhus på familjens bakgård. De dresserar duvorna så att de kan flyga iväg och hitta hem igen.
So it was a situation of training them to fly around but also come back into the loft again. So that was his interest at the time. And then after he was shot dead, all the pigeons were given away.
Michael fyller 17 år den 3 januari 1972. 3 veckor senare är han död. Han och 12 andra, som tillsammans med tusentals av Derrys invånare, hade gett sig ut på gatorna i sin hemstad för att demonstrera mot interneringen av människor utan rättegång. Michaels mamma ger bort duvorna men instiftar en dressyrtävling till hans minne.
She went and bought a trophy. And the next year people competed for that trophy.
Söndagen den 30 januari blir för all framtid Bloody Sunday. 1972 blir Nordirlands blodigaste år.
Det här är P3 Dokumentär. Världen.
I'm John Kelly. I'm the brother of Michael Kelly. I have my politics. But this isn't about politics. This is about Bloody Sunday. And justice must seem to be done.
Kistorna fördes igår kväll till St. Mary's romersk-katolska kyrka i landen där i.
Under den mångfaldiga likvakan i där idag låg allt arbete nere. Alla maskiner stod stilla. Skenheliga mördare ropade hon.
13 dödsfall sopas under mattan i 26 år.
The aim of the inquiry is not to accuse individuals or institutions or invite fresh recriminations.
I varje kista baden av Craigans präster en kort bön.
But to establish the truth about what happened on that day, so far as that can be achieved at 26 years distance.
Men ögonvittnen och anhöriga vägrar ge upp kampen om sanningen.
Bloody Sunday, it's anger. Still every time I think about it, I'm just so angry.
Här är Belfast. Nordirland har genomlevt vad man kan karakterisera som den värsta natten på över 50 år.
Idag exploderade 2 bomber uppe i protestantiska områden.
Oroligheterna började spontant i lördags. En soldat hade då skjutit en oskyldig man till döds. Hans bil hade misstänt. Soldaterna uppfattade smällarna från avgasröret som skott och rusade efter bilen. Den stannade vid rött ljus och soldaten sköt.
När år 1971 går mot sitt slut står Nordirland på randen till inbördeskrig.
Armétruckar och bandtraktorer med specialförstärkningar, de ingår i den förstärkning som nu flygs och skeppas.
Brittiska soldater är permanent stationerade runt om i provinsen för att hålla den skenande konflikten mellan katoliker, protestanter och polis i schack.
Det är hela befolkningen bakom IRA nu.
Regeringen har internerat hundratals misstänkta IRA-medlemmar som nu sitter fängslade som specialfångar på en särskild avdelning i Mays-fängelset utanför Belfast.
6 städer i Nordirland utsattes i natt för omfattande bränder.
Den förbjudna IRA-gerillan opererar över hela Nordirland.
IRA attackerade under gårdagskvällen en armé.
De utkämpar eldstrider med den brittiska armén och med gerillagrupper från den protestantiska sidan.
Spänningen har återigen kommit upp på hög nivå här i Belfast. Orsaken den här gången är de 2 senaste dagarnas bombningar.
Båda sidor spränger bomber på barer och andra offentliga platser med civila dödsoffer som resultat.
Den första bomben exploderade vid lunchtid i en av de mer populära barerna vid Shankill Road.
Ett tag såg det helt hopplöst ut.
Den svenska journalisten Lennart Winblad besöker bårhus, poliskontor och partihögkvarter och intervjuar familjer som har drabbats av våldet.
Polisbilar, pansarvagnar, militärjipar, ambulanser och brandbilar körde från kvarter till kvarter. Tjutande sirener, exploderande bomber, Belfast är, sa polischefen, ett katastrofområde.
Någon person som säger till att det är först när den första bomben har exploderat som jag kan somna. För att annars ligger jag bara och väntar på den. Men har den smält, då vet jag att det blir säkert inte någon mer i natt. Och det var en bit härifrån, så att då kan jag somna.
Do you foresee your group in Stormont continuing to adopt the same conciliatory attitude to the minority?
Nordirlands protestanter börjar tröttna på sin gamla unionistregering som de nu tycker hukar för IRA och ger efter för katolikernas krav på rättigheter.
My campaign policy is progressive Protestantism.
En radikal protestantisk pastor, Ian Paisley, startar ett nytt unionistiskt parti som kräver hårdare tag. Den nordirländska medborgarrättsrörelsen som har försökt samla katoliker och protestanter i en gemensam kamp mot alla samhällets orättvisor har hamnat i skymundan för våldet. Nu sluter man upp bakom sin grupp och gör vad som krävs för att överleva.
Så går de katolska kvinnorna ut i hundratal med soptunnelock och slår dem med brädor. Detta är alltså för att varna män som kan tänkas vara beväpnade.
För journalisten Lennart Winblad är det ibland svårt att förstå människors beteende i konfliktsituationen.
Kommer jag att träffa en kvinna som var så upprörd över att det hade stått massa tvättmedel utanför en affär och hon uppfattade det som att det var lämnat där för att hon skulle kunna ta med sig det hem. Och sen visade sig att någon hade stulit det här tvättmedlet från henne. Och hon var väldigt upprörd till någon sa det att nej, men det behövdes för att göra brandbomber. Jaha, sa hon. Ja, men det var en annan sak. Så att man mötte en sorts twisted logic, en sorts tänkande som kändes väldigt konstigt för en pojke från Stockholm.
I staden Derry, där katolikerna är i majoritet, känner alla någon som har tagits i förvar av myndigheterna. Rykten om tortyr och rättsövergrepp sprids vilt i de katolska stadsdelarna och historierna blir värre och värre för varje ny person som berättar. I staden där medborgarrättsrörelsen föddes några år tidigare bestämmer sig nu de som ännu är aktiva att det är dags för en massprotest mot interneringslagen. Datumet sätts till söndagen den 30 januari. Regeringen har förbjudit alla demonstrationer i det kaos som råder. Men den här gången finns inte så mycket att förlora. Det blir ett lätt beslut att ge sig ut på gatorna. För John Kelly börjar den 30 januari 1972 som vilken söndag som helst.
We got up and done the norm, went to mass, came back, had our dinner. And then I went off to the march. The night was clear.
Söndag är den stora familjedagen i Derry och i resten av Nordirland. Och den följer det typiska mönstret. Man gör sig fin för att gå i kyrkan och samlas sen hemma och äter lunch eller gå på pubben.
In our house there's my mother and my brother and one sister. We are talking a little bit about the march and what might happen.
Medborgarrättsaktivisten Eamon McCann är nu 29 år. Även han kommer från ett starkt religiöst hem och fast han inte själv tror på Gud säger han att han ska gå i kyrkan för att inte göra föräldrarna besvikna.
I would hide it from my parents even though I was in my 20s. I pretend to be going to mass some of the time.
Istället går Eamon till sitt privata söndagsnöje, Jimmy McCarrys, den lokala glassbaren där han och några vänner träffas och spelar nya låtar på jukeboxen.
Yeah, Jimmy McCarrys was one of the first places in our area to have installed a jukebox.
Medan människor umgås och gör sig redo för veckans stora händelse, protestmarschen mot interneringen, planerar polisen och militären hur de ska förhindra den förbjudna demonstrationen från att ta sig in i stadskärnan. Vad de också planerar är en stor arresteringsoperation. Och för bästa resultat har de kallat in den brittiska arméns främsta elitsoldater, Para One, fallskärmsregementets första bataljon.
Brittiska armén hade, när jag talade med soldater och officerare efteråt, de hade fått den här känslan att det här skulle vara tillfälle för IRA att angripa den brittiska armén i skydd av de här tiotusentals demonstranter som fanns där.
Journalisten Lennart Winblad talar också med IRA-gerillan, som i sin tur räknar med att britterna kommer att utnyttja dagen till att söka igenom folktomma hus efter vapen när alla är ute och demonstrerar.
Inför den här demonstrationen så hade jag talat med ledare för IRA, Martin McInnes till exempel. De hade anförtrott mig, om det är rätt ord, att de räknade med att när hela Craigan tömdes på invånare så skulle brittiska armén ta tillfället i akt att gå in och söka på ställen där de trodde att det skulle finnas vapen, IRA-förråd eller liknande. Så att därför hade man fört väldigt mycket vapen över gränsen till Nordirland, sades det mig, för att det inte skulle finnas någonting att hämta för brittiska armén om de ville ta det här tillfället i akt. Det fanns förväntningar, oro, rädsla, planering från båda sidor, och här blev det en oerhört fatal krock verkligen, att brittiska fallskärmsjägarna trodde att de skulle utsättas för en omfattande beskjutning.
Hemma hos familjen Kelly i Dunmore Gardens har den planerade marschen lett till gräl under veckan.
I know there was a problem in that Michael wanted to go on the march.
John, som är äldsta sonen, har redan gått i flera tåg för att visa sitt stöd sedan den första marschen blev så brutalt stoppad av polisen. Men för 17-åriga Michael är det första gången, och syskonens mamma Kathleen vill förbjuda honom att gå.
My mother was refusing to allow him to go because Michael was not experiencing marches or riots or anything at all. Absolutely not.
Men alla Michaels vänner ska dit, och John och hans systrar lyckas övertala mamman och låta deras lillebror följa med.
It was through persuasion of us and his friends that she allowed him to go on the march.
Innan de beger sig upp mot kullen där marschen ska starta säger John till Michael att han ska vara försiktig och dra sig undan om det händer något. Det är sista gången John ser sin lillebror i livet.
And then I said to him, Michael, if anything happens, go home. Get off site. And that was the last time I seen him alive.
När marschen avgår från den stora rondellen uppe i Craigan är uppslutningen redan enorm. Närmare 5000 personer i alla åldrar, och längst fram en lastbil där ledarna står på flaket och ropar i megafon under en vit banderoll där medborgarrättsrörelsens namn står med stora lila bokstäver. Då och då smälter sålet och talkörerna samman i människorättshymnen We Shall Overcome. Rutten går i zigzag ner mot Bogside och centrum. Men de som inte orkar gå den långa vägen rullar och hasar sig istället ner för gräslänten så att de hamnar där nere före alla andra. I säkerhetsförberedelserna inför söndagen har en konflikt blossat upp mellan arméns högsta ledning och Derrys lokala polis. Som en följd av de senaste årens kravaller och politiska sammanbrott har Nordirlands regering gjort försök att förbättra polisens rykte bland katolikerna. I Derry har man tillsatt en ny polischef, Frank Lagan, som själv är katolik och väl förtrogen med Derrys katolska stadsdelar. Han känner både präster, affärsmän, medborgarrättsaktivister och IRA-ledare. Inför marschen den 30 januari har polischef Lagan satt sig i kontakt med medborgarrättsrörelsens ledare för att försäkra sig om att de inte tänker tåga in i centrum, där det garanterat kommer att bli en konfrontation med armén. Han försöker också försäkra sig om att IRA inte tänker använda sig av demonstrationen för att anfalla de brittiska trupperna. Sen går han till arméns högkvarter och försöker övertala generalerna att inte skicka sina trupper in i de katolska kvarteren, utan enbart försöka stoppa demonstrationen om den blir våldsam. Vad som sen händer i dialogen mellan polischefen och generalerna är än idag oklart.
And the march was turned to the right, down past this grey, the old grey building there.
John tappar sin bror Michael ur sikte ganska snabbt efter det att tåget börjat gå. Han går den långa zigzagvägen ner för sluttningen.
And I always remember the Bishop Farm. See the top window there.
Nere på William Street tittar han upp i ett av katedralens fönster, där han ser Derrys biskop stå och göra korstecknet om och om igen medan demonstranterna tågar förbi. Precis som om han anade något, säger John.
Maybe he had a premonition. I don't know. Maybe he was trying to protect us. I don't know.
De två första skjuts strax innan klockan 4, tvärs över gatan från kyrkan.
What's happening?
En bra bit därifrån har en grupp ungdomar lämnat resten av tåget och börjat kasta sten på soldater som blockerar vägen in till centrum. Och kravaller har utbrutit. Men det är alltså inte det som har fått fallskärmsjägarna att öppna eld. Kanske skjuter de mot någon från IRA. Kanske inte. Gerillan har sagt att deras vapen är inlåsta den här dagen, men enskilda medlemmar avlossar ändå några skott på olika platser när tumultet väl bryter ut. Några minuter senare, på Rossville Street, ska aktivisten och parlamentsledamoten Bernadette Devlin just börja tala till folkmassan från lastbilsflaket. Nu är de närmare 15 000 på plats. Polischefen har lyckats med sin övertalning och slutmålet för marschen har flyttats hit till de katolska Bogside-kvarteren. När mötet just har börjat kör fallskärmsjägarna in med sina truppfordon. De här ljuden spelas in på plats av den engelska journalisten Susan North som går i tåget och har sin bandspelare på under hela händelseförloppet. Kaoset som utbryter när människor förstår att soldaterna inte skjuter gummikulor utan skarpa skott. En mamma och hennes barn som bevittnar skottlossningen från sin lägenhet.
I can't remember how I got away from there because the shooting was still going on.
Eamon McCann är på plats vid lastbilen för att lyssna på talet när han ser människor kasta sig till marken.
Seeing people coming running up Rossville Street and beginning to throw themselves to the ground and flatten themselves against the ground. And I remember getting down in the gutter, but I was in the gutter at the edge of the pavement.
Plötsligt befinner han sig själv på alla fyra, tätt in till två äldre kvinnor med händerna över huvudet som tackar honom för att han skyddar dem.
I put my hand on her head as we were lying on the ground and she said, "Thank you, Mr. McCann." And I remember thinking, she called me Mr. McCann. You know, and I was, 20 years younger than her. And so the whole situation began to shift, sort of the reality, my reality sort of began to shift.
Johns och Michaels mamma Kathleen Kelly är hemma hos en väninna i ett av höghusen på samma gata. Och hon ser de kaotiska scenerna från balkongen. Tidigare under dagen har hon sett Michael i folkmassan och ropat åt honom. Men han har inte hört henne, utan skyndat vidare. Nu ser hon honom ingenstans. Hon ropar åt andra att fly och sen flyr hon själv in i lägenheten. Någonstans nedanför henne avlossas då skottet som dödar hennes son på andra sidan gatan. Där han står på en barrikad av grus tillsammans med två kamrater. Också de träffas och dör.
Fulvio, keep in! A dead guy is no good.
They're shooting
at
everybody here, Mother, you know.
They're shooting at even at this priest.
Inom loppet av en timme skjuts 13 personer till döds på en yta stor som en fotbollsplan. Flera skadas och en 14:e person dör senare av sina skador. En stund senare går solen ner och John Kelly är på sjukhuset för att identifiera sin lillebrors kropp.
And I remember the doctors and the nurses coming to him and checking him out. And looking at me, and they were on one side, I was on the side. And they said to me, "I'm sorry, he's dead." So I said to them, "Are you sure? Go and check him again." And I checked him again, and I said, "I'm sorry, he's dead."
Under den mångfaldiga likvakan i där idag låg allt arbete nere. Alla maskiner stod stilla. Hela staden vände i stum, sörjande protest och ryggen mot den protestantiska maktens symboler och system.
Dagen efter demonstrationen och dödsskjutningarna kommer SVT-journalisten Lennart Winblad tillbaka till Derry efter att ha varit i London. Han möts av en tyst stad där blodspår ligger kvar på gatorna och där anhöriga väntar på sjukhusen. På tredje dagen hålls begravningen.
Jag försöker minnas lite grann från de där dagarna, och det som jag minns mest är egentligen begravningen efter. När jag tittade på ett manuskript här så såg jag att det var skrivet med en röd penna, vilket säkert var en ren tillfällighet, men kistorna fördes igår kväll till St. Mary's romersk-katolska kyrka i Londonderry. Vid varje kista bad en av Craigans präster en kort bön. Så berättade jag om det här, om regnet, om kylan, om hur allt det här plötsligt blev. Jag menar, efter en sån här sammanstötning när folk har, det sitter sina blodfläckar, det finns ett otroligt kaos alldeles efter, enormt mycket upprördhet och så vidare. Men med den här begravningen då, denna kalla, regniga, hemska vinterkväll, då blev liksom hela vidden av det, när man såg kistorna där och såg alla de som i det här, som hade gått ut för att visa sin sorg. Där så blev allting faktiskt mycket verkligare.
Till begravningen av blodsöndans 13 offer kommer förutom de anhöriga och mängder av journalister även politiker och diplomater från republiken Irland i söder som vill visa sin sorg och markera sin närvaro för den brittiska regeringen.
Så till London. Eftermiddagens frågestund i underhuset blev dramatisk och slutade i ett tumult av aldrig skådat slag.
Samtidigt börjar reaktionerna på tragedin bli våldsamma.
Bernadette Devlin rusade över till regeringssidan och det föreföll som hon klöste inrikesministern och drog honom i håret.
I parlamentet i London attackerar ledamoten och medborgarrättsaktivisten Bernadette Devlin, den brittiska inrikesministern, när han påstår att fallskärmsjägarna skjutit i självförsvar på män som kastat bomber på dem.
Skenheliga mördare, ropade.
I Irlands huvudstad Dublin bränns den brittiska ambassaden ner till grunden.
En tät skur av bensinbomber sändes mot huset. Samtidigt bröt massan på gatan igenom polisspärrarna och placerade 13 kistor mot husväggen. Kistorna var indränkta och fyllda med bensin och snart stod huset i låga uppifrån och ner. We want to commemorate what took place.
I staden Newry i Nordirland ordnar medborgarrättsrörelsen en ny demonstration för att visa sin sorg och vrede.
Vi marscherar för att hylla de som dödades i London där, och vi gör det för att visa att de på Irland som kämpar för grundläggande medborgerliga rättigheter inte tänker låta sig skjutas bort från gatorna, säger alltså Kevin McCurry.
Hemma hos familjen Kelly i Derry har livet ställts på ända. Syskonens mamma Kathleen kan inte hantera att hennes näst yngsta son Michael är död.
She will fight the army on a daily basis. Roaring at them and shouting, "You killed my son, you murdered my son."
Hon skriker åt soldater på stan att de har mördat hennes barn, och ibland försvinner hon mitt i natten för att senare hittas på kyrkogården vid hans grav.
And people didn't know where she was, but they would have found her in the cemetery. But sitting beside Michael's grave. She couldn't even wash herself, she couldn't look after the younger children. The older girls had to move back into the house again to help bring up the family, look after my father, look after the other wains and all that sort of stuff, you know.
Syskonens pappa dricker och håller sig för sig själv. De äldre systrarna får flytta tillbaka hem och äldsta sonen John försöker hålla koll på sin mamma som har gett upp om sig själv och vill följa sin son i döden.
You know, she was so devastated by Michael's death. She lost all hope. She wanted to die. End of story, she wanted to go with Michael.
Alldeles efter dödsskjutningarna vid medborgarrättsmarschen uttalar sig armétalesmän i medierna.
In fact, they did not fire until they were fired upon. My information at the moment, and it is very almost immediately after the incident.
General Robert Ford, som är högste chef för operationen, är själv på plats och säger till BBC att fallskärmsjägarna har blivit attackerade med spik- och syrabomber, och så vitt han vet har de endast skjutit några få gånger i självförsvar. Han påminner också om att målet för hela operationen var att arrestera ledande huliganer och terrorister, och att det är vad man har gjort. När general Ford förhörs om händelserna igen 30 år senare säger han att han fortfarande anser att operationen den 30 januari var ett rimligt svar på det våld och de kravaller som armén hade förväntat sig att möta i Derry.
Efter blodsöndan träffade du någon av arméns talesmän då?
Ja, och de beklagade djupt det som hade inträffat.
Även den svenska journalisten Lennart Winblad intervjuar ledande militärer och får samma svar som andra reportrar.
Och de säger att någon krypskytt eller flera öppnade eld mot dem först, och först därefter så öppnade de eld.
Den brittiske premiärministern Edward Heath har begärt en utförlig redogörelse för gårdagens händelser i London där. Den bör nå honom när som helst, och när han fått den ska han diskutera utvecklingen med sina regeringskollegor.
En brittisk laglord, en hög domare utsedd av drottningen, sätts att utreda händelsen. Och han kommer med sin rapport 2,5 månad senare. Han konstaterar, som generalen och andra armétalesmän, att fallskärmsjägarna som sköt ihjäl 13 personer i Derry agerade i enlighet med arméns regelbok och att de sköt i självförsvar. Att inga vapen hittades på platserna där de döda sköts ner spelar mindre roll enligt laglord Widgery, eftersom soldaterna uppfattat det som att de var på väg att bli anfallna. Han tillägger också att bevis saknas, men att man ändå starkt kan misstänka att flera av de döda hade kastat bomber eller skjutit på soldaterna tidigare under dagen. Det blir slutorden om vad som hände och vem som bar ansvaret i mer än 2 decennier framåt.
Här är först London.
Det nya Labour-kabinettet hade dessutom hoppats att steg för steg kunna trappa ner den militära...
Efter blodsöndan i Derry tar Storbritanniens regering kontroll över Nordirland. Den lokala regeringen i Belfast upplöses, och nu styrs Nordirlands politik direkt från London.
Nordirland blev sig aldrig likt efter det. Sen har det varit en lång och smärtsam process. Men man kan säga att den söndagen och de som dog där, de dog för ett nytt och bättre samhälle.
När britterna tar tillbaka kontrollen över Nordirland ser Lennart Winblad och andra journalister på plats hur de protestantiska unionisternas gamla maktövertag försvinner. Nordirland får ett nytt valsystem där det inte längre spelar roll var man bor för hur rösterna räknas. Men det blir inget slut på våldet.
Den brittiska opinionen har chockats av de våldsamma oroligheter som...
Under 80- och 90-talen kommer nya vågor av terrordåd från IRA och olika militanta grupper på den protestantiska sidan.
Och hungerstrejken i Maidsfängelset fortsätter. Den har nu pågått i snart...
I fängelset utanför Belfast hungerstrejkar IRA-medlemmar, och flera av dem dör som martyrer.
Först Nordirland. Idag begravdes alltså i Belfast Robert, eller Bobby Sands.
Före Robert Sands kista, en ensam säckpipsblåsare. Kring kistan, hedersvakten av 8 uniformerade och maskerade IRA-soldater.
IRA ger sig in i London och andra engelska städer och spränger bomber i hotell och finanskvarter för att störa de ständigt pågående samtalen om Nordirlands framtid.
Som ett försök från IRA-gerillans sida att, som han sa, bomba sig till en plats vid ett politiskt förhandlingsbord. Ett försök som han dock försäkrade aldrig skulle lyckas.
Men i nordirländska Derry står tiden stilla. Familjerna som förlorade en bror, en son, en pappa eller en kusin i blodsöndagsdramat 72 håller manifestationer varje årsdag. De går den långa rutten genom de katolska kvarteren där den ursprungliga marschen gick när den blev stoppad av armén. Varje år bär de på 13 vita kors med de dödas namn. Och senare ett 14:e för han som dör av sina skador efteråt. Över de döda vilar fortfarande Lord Widgerys anklagelse att de nog på något sätt hade provocerat soldaterna, trots att bevisen för det ännu saknas. Då och då uppmärksammas familjernas årliga manifestation. Annars handlar det mesta nu om säkerhetspolitik och förhandlingar med gerillagrupper.
Också i London och i resten av Storbritannien har polisaktiviteten ökat idag. Hamnar och flygplatser står under bevakning, affärer och företag...
Men i skuggan av storpolitiken börjar familjerna och frivilliga från staden samla ihop vittnen och bevismaterial. De pratar med folk och går igenom mappar med berättelser och redogörelser som laglord Widgery aldrig behandlade. och när det är dags för 20-årsminnet av blodsöndan lanserar familjerna sin egen kampanj för rättvisa.
We insist on publication of the report. It's time to name and shame.
John Kelly, storebror till Michael, väljs till ordförande och nu börjar kampen för en ny oberoende utredning av vad som hände den där januarisöndagen då fallskärmsjägarna kom till Derry. Familjerna uppvaktar politiker, kyrkoledare, medier och sponsorer. De besöker Bill Clinton i Vita huset och träffar Irlands president.
Private 027 was a radio operator with a...
Under tiden har också några brittiska tv-journalister hållit på med en egen granskning av händelserna under blodsöndagen. De har intervjuat anonyma soldater som vittnar om besinningslöst skjutande och blodtörstiga kollegor.
And he claimed that soldiers fired dum-dum bullets into the crowd.
En dag får John Kelly ett samtal från utrikesminister Mo Molam i Tony Blairs nya regering.
She phoned me the night before the announcement was going to be, and she says, John.
Nästa dag annonserar premiärminister Tony Blair tillsättningen av den nya utredningen.
The aim of the inquiry is not to accuse individuals or institutions or invite fresh recriminations, but to establish the truth about what happened on that day, so far as that can be achieved at 26 years distance.
Ögonvittnena börjar förhöras i Derrys stadshus året efter, och John ser person efter person gå lättad ur båset efter att ha berättat saker de burit på i närmare 30 år.
And there's a lot of people, you can see the relief on their face when they were able to, when they told their story and got off the stand. It was fascinating. It was fascinating, you know, and that's what it was all about. It wasn't just about the families, it was about the people.
Så kommer dagen då John Kelly själv ska bevittna förhöret med den soldat som dödade hans lillebror Michael. Det har länge stått klart vem som avlossade just det skottet eftersom kulan blivit kvar i Michaels ryggrad. Och John har sett foton på mannen, men kvällen innan förhöret ber han till Gud och till sin bror om kraft att uthärda nästa dag.
And I remember kneeling down beside my bed in the hotel and asking God, Maggie, my mom, my dad to give me strength to get through the day while she was giving evidence. And up I went. I went to the central hall where the soldiers were giving evidence.
Förhören med soldaterna hålls i London och familjerna får resa dit. För många är det den första utlandsresan någonsin.
But there was an overflow and I ended up in the public place.
När förhöret med soldat F, som han kallas i utredningen, ska börja är det så fullt i hörsalen att John får sitta på den allmänna publikläktaren.
See him for the first time. Come on in, my heart was... And... When I seen him, I couldn't believe what I seen, you know. A little man, baldy, with a mustache.
I vittnesbåset får han se en skallig, medelålders man. Någon som man aldrig skulle ha lagt märke till om man såg honom på gatan.
You know, totally insignificant. It was a gun that made the man. That's what I seen.
Det var vapnet som gjorde mannen den dagen, säger John. I hans ursprungliga redogörelser från 1972 kan man läsa soldat F:s beskrivningar av hur han skjuter tre män som står på barrikaden av grus vid Glenfada Park efter att männen gjort försök att kasta spikbomber eller höjt vapen i luften. I de nya förhören 30 år senare säger soldat F att han inte minns något alls från den dagen. Han minns att han kom till Derry med sitt kompani och han minns att han åkte därifrån. Innan den nya utredningen hinner slutföras dör Johns och Michaels mamma Kathleen.
She was alive at the start of the inquiry and she died about 4 months before the end of the inquiry.
På hennes dödsbädd ljuger John och säger att Michael har förklarats oskyldig och att hans namn är rent fått.
And I said, Ma, and I knew she was coming to the end of her days and I said, Ma, Michael's name's be cleared. Michael's innocent. She says, that's grandson. And she was happy, you know. But I lied here.
Jag träffade många soldater och pratade med många soldater och många generaler och många officerare också. Att...
Journalisten Lennart Winblad mötte ofta brittiska soldater under sina år i Nordirland. Och han upplevde att flera av dem hade svårt att hantera sin tillvaro där. Men att deras överordnade inte såg det.
De var frustrerade. Någon kamrat som hade blivit mördad, någon som hade blivit skadad och... Och där tyckte jag emellanåt att det inte kändes som den brittiska armén riktigt hade klart för sig hur man skulle hantera de här frågorna. Det fanns ju, kan man begripa, att soldater som var frustrerade emellanåt och som gjorde, som agerade på ett sätt som inte var deras eget intresse, som använde våld rent kriminellt.
Good evening. 17 and a half hours after the midnight deadline, Northern Ireland was given the chance of a new beginning.
På långfredagen 1998 slöts ett fredsavtal för Nordirland och parterna belönades med Nobels fredspris.
Peace created the space for these talks, which have now concluded with agreement
in the notion of peace between orange and green.
I samband med freden släpptes de fångar från båda sidor som fortfarande satt inlåsta för gerillaverksamhet.
And I was actually one of the first prisoners released under that agreement. I was released actually on Good Friday, the day the agreement was signed.
Bland de som frigavs fanns IRA-aktivisten Jerry McCartney, som då avtjänade ett 6-årigt fängelsestraff för olaga vapeninnehav.
So that's my personal history.
Idag är han aktiv medlem av det irländska republikanska partiet Sinn Féin, som under 2000-talet började regera tillsammans med den protestantiska pastorn Ian Paisleys unionistiska parti DUP.
We are the law-abiding citizens, the upholders of our constitution, the defenders of the fiat.
People of North Ulster, we have finally started to overcome.
Bernadette Devlin finns avbildad på en av de världsberömda väggmålningarna i Derry, där hon står på en barrikad med en megafon i handen i ett moln av tårgas. Idag heter hon Bernadette McAliskey och jobbar med rättshjälp till flyktingar och invandrare som kommer till Nordirland.
How has it affected you as a person to have been involved in these events?
I don't know what it did to me at all. I don't know how things would have been different.
Eamon McCann, som var med och grundade Nordirlands medborgarrättsrörelse, är idag en av Irlands mest kända författare och politiska profiler. Han ställer regelbundet upp i val för Irlands socialistiska arbetarparti, men har än så länge inte blivit invald i parlamentet. Han har skrivit flera böcker om Bloody Sunday och varit engagerad i kampanjen för den nya utredningen från dag ett. Journalisten Lennart Winblad är numera pensionerad. Efter sina år i Nordirland blev han korrespondent i Sydafrika och Mellanöstern. 1985 belönades han med Stora journalistpriset för sin utrikesrapportering.
Regnet av glas, människor skrik och man vet inte om de är skadade eller inte. Utan förstås de som är döda, då råder ingen tvekan. Lennart Winblad, London.
John Kelly bor kvar i Derry med sin fru och sina barn och barnbarn. Han jobbar heltid på Derrys nya medborgarrättsmuseum, där han berättar för besökare från hela världen att hans lillebror var en av dem som sköts ihjäl på blodsöndagen 1972. På den plats där museet ligger idag. Nu kan de se Michael som en riktig människa och inte bara ett foto, säger John.
And they see Michael as a human being now. You know, what, not just a face on a photograph.
This is a historic day for Derry.
I juni 2010, 12 år efter att Tony Blair tillsatte den nya utredningen om Bloody Sunday, kom dagen som John och de andra anhöriga väntat på. Inför ett fullsatt stadshus i Derry meddelade utredaren Lord Saville sin dom över blodsöndagen för 38 år sedan. Han slog fast att demonstranterna som dödades inte på något sätt hade provocerat fram soldaternas agerande utan var helt oskyldiga. Och att allt ansvar för dödsskjutningarna låg på de brittiska fallskärmsjägarna och de befäl som gav dem order att ge sig in bland demonstranterna. Efter att Lord Saville hade presenterat sina slutsatser i Derrys stadshus framförde Storbritanniens nytillträdda premiärminister David Cameron en ursäkt som sändes på storbildsskärm för de tusentals invånare som hade samlats på torget i centrum.
What happened on Bloody Sunday was both unjustified and unjustifiable. It was wrong. The families of those who died should not have had to live with the pain and the hurt of that day and with a lifetime of loss. Some members of our armed forces acted wrongly. The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, And for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry.
Det var en ursäkt och hans regerings och hela hans lands vägnar, sa han.
This is not a rebel song. This is Sunday Bloody Sunday.
På 80-talet släppte bandet U2 en av sina största hits någonsin, Sunday Bloody Sunday. På konserter genom åren har sångaren Bono presenterat den som låten han någon dag hoppas kunna sluta framföra.
And the Mars Bar traveled to America.
17-åriga Michael Kellys sista Mars Bar, som han aldrig hann äta upp, fortsätter turnera världen över för att visas upp på utställningar om minnen och mänskliga rättigheter.
Du har hört P3-dokumentär om Sunday Bloody Sunday och konflikten i Nordirland av Tella Jonsson. Programmet producerades 2010.